Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Vi ber ännu, o helige Ande, var oss nära. Förklara du vad Jesus gjort. Låt ordet döma, trösta, lära, att Herrens lov må bliva stort. Amen. Under de 7 veckorna mellan påsk och pingst har texterna ofta varit från Jesu avskedstal, Johannes evangeliets 14-17 kapitel. De undantag är påskdagen och söndagen efter påsk och också andra söndagen efter påsk, men nu 4 söndagar. Den första söndagen var ännu en direkt uppföljning av uppståndelsetemat. Och den andra söndagens tema var den gode herden. Sen från tredje söndagen riktades blickarna framåt mot Jesu återkomst. Den bedrövelse som först drabbade lärjungarna genom den fruktansvärda tiden mellan långfredag och påsk, den skulle förbytas i glädje. Och nu är det på sätt och vis också en parallell till den tid vi lever här, när vi upplever många slags bedrövelser här i tiden. Men vi väntar på Jesu återkomst. Den fjärde söndagen började rikta in våra blickar på den helige Andes verk, där den helige Ande överbevisar världen om synd, rättfärdighet och dom. Sanningens ande avslöjar oss och lär oss att fästa vår blick på Jesus, som är vägen, sanningen och livet. Senaste söndag var det bönsöndag, den femte söndagen efter påsk, då vi fick lära oss att få be till Fadern i Jesu namn och få alla de välsignelser som Gud vill skänka oss genom den kontakten. Nu, sen Jesus har farit upp till himlen och tagit i besittning den makt som har varit hans från världens begynnelse och utövar Faderns makt på hans högra sida som hans verkställande makt. Nu riktas uppmärksamheten mera på anden som ska komma på ett särskilt sätt och som vi då firar om en vecka när han uppenbarar sig som tungor av eld över lärjungarna. Men den här söndagen så har vi en text som är delad i 2 delar. Först berättar Jesus om vad andens uppgift är. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början. Det är alltså första delen av evangelietexten från Johannes 6:15. Den andra delen av texten är de 4 första verserna från det 16:e kapitlet. Och det ska vi komma tillbaka till om en stund. Och det kunde vi sätta rubrik på: andens utgjutande är startskottet för förföljelserna. Först frågar vi alltså, vem är anden? Jesus beskriver honom som hjälparen. Man brukar också i svenska ibland använda ett lånord från grekiskan, parakleten. Det grekiska ordet parakletos betyder en som är tillkallad, en som understöder, som hjälpare, medhjälpare eller en talesman. Också en förespråkare kan man översätta det som. Vi kan tänka på en försvarsadvokat i domstol som man tillkallar för att bisitta, för att hjälpa den åtalade. Och ofta händer det ju det att när man riktar frågor till den åtalade så är det försvarsadvokaten som svarar. Den uppgiften har Jesus, anden, att tala för, i vårt ställe. Visserligen har också Jesus den, han är också vår förespråkare. Vi kan säga att han är vår första talesman. Men den andra talesmannen som Jesus här talar om, det är den helige ande. I äldre översättningar i svenska stod det huggsvalare. Och det är ju ett ord som vi inte använder längre, annat än kanske riktigt i gamla texter. Ja, i äldre bibelöversättningar. Det här ordet, det kommer från ordet håg, som ju är förknippat med sinne, i vår håg. Och det här ordet finns också i vårt talspråk, när man säger att jag hoxar mig eller att jag hoxar inte. det är ordet håg det kommer från. Alltså jag fick inte in i mitt sinne, i mitt medvetande. Eller när man erinrar sig så då får man in det i sitt medvetande. Huggsvalaren kommer och svalkar vår håg, vårt sinne. Han kommer till oss när vi är uppgivna, uppeldade av lagens hårda ord som talar om synd. Och så kommer hjälparen och svalkar oss med budskapet om Jesus. Om hur Jesus föddes som människa. Hur Jesus kom till hemmet och välsignade. Hur han kom och bota sjuka. Hur han gjorde allt möjligt gott. Men också hur han frestades av djävulen. Hur han kämpade mot de onda andarna. Och hur han sen led oskyldig i syndarnas ställe, i vårt ställe, och blev hängd på ett kors under fruktansvärda plågor. Men han kommer också att påminna oss om Jesu uppståndelse, hans seger. Och ur den så kom kraft. Därifrån fick lärjungarna kraft och styrka som sen fullbordades när anden kom på ett särskilt sätt på pingsten. Vi kan också notera av Bibeln att den helige ande framställs som en person. Det här det talar många mot i vår tid, också teologer som säger att den helige ande är en kraft som börjar märkas efter hand under den kristna kyrkans historia. Nej, den helige ande var med redan i gamla testamentet. Förutan den helige ande så finns ingen tro. Och han är en han, inte den kraften, utan en han som kommer på ett personligt sätt till oss när vi behöver honom. Ett exempel på det är berättelsen i Apostlagärningarna 5 om Ananias och Safira. På den tiden så var det en väldig glädje i apostlarskaran, och man sålde det man hade och gav allting till den gemensamma kassan. Och så hade ingen någonting eget, utan alla deltog och fick försörjning av den gemensamma kassan. Så gjorde också Ananias och Safira. Men de var lögnaktiga. För när de sålde sitt hemman så behöll de en del. Det står inte hur mycket, men det står att de behöll en del av det. Och sen gav de resten. Och Petrus var fylld av den helige ande. Och han sa, vad det för den här summan ni sålde? Ja visst, det var det. Och så föll först Ananias död ner, för Petrus sa till honom, du har ljugit inte för människor utan för Gud. Och det var den helige ande som han hänvisade till. Han har ljugit för den helige ande. Och sen senare så föll också Safira, hans hustru, död ner, för hon bekräftade att de hade ljugit, kommit överens tillsammans om att ljuga för Gud. Och där står det också att de har kommit överens om att fresta Herrens ande. Gud och den helige ande likställs. Nu säger Jesus i vår text att han ska sända hjälparen från fadern. Och han ska utgå från fadern. I Johannes 14:26 som finns i pingstdagens evangelium säger han, men hjälparen den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Det här är ett väldigt viktigt ord. Men det som kanske lite förbryllar är, Jesus säger ibland att det är han som sänder anden, jag sänder honom. Och ibland säger han fadern sänder honom. Så är det när fadern och sonen är ett. Anden är en del av den treenighet som vi kommer särskilt att undervisa om söndagen efter pingst på trefaldighetssöndagen. Det är ett bibliskt faktum att det är så, fast vårt förstånd inte kan fatta hur det kan vara möjligt. Därför har det också stridits i kristna kyrkor väldigt mycket om det är av fadern eller fadern och sonen som anden utgår. Vi säger, bekänner i den nessenska trosbekännelsen om en stund, som utgår av fadern och sonen. För Jesus säger att han sänder honom också. När vi nästa söndag firar pingst tänker vi kanske främst på hur anden kom på ett synligt sätt som tungor av eld. Och hur han gav den förmåga att tala olika språk. Vi ser kanske främst det yttre som skedde. Men kom ihåg, den främsta uppgiften som anden hade, det var det att han skulle påminna om vad Jesus har gjort. Han skulle vittna om Jesus. Han gav också apostlarna förmåga att göra under. Många tecken under. Men idag så ska vi inte ta upp den saken. Så här fortsätter andens uppgift under tiden efter pingst, det som vi kallar trefaldighetstiden. Då förs Guds handlande in i vårt liv genom andens kraft. Andens handlande i våra liv. Men hela tiden handlar det om att han visar på Jesus. Där är starten. Det är från Jesus vi får kraften. Om vi frågar oss hur vi ska göra det som Gud förehåller oss i sin lag, så går vi tillbaka till Jesus. Han har gjort så här. Han har dött och uppstått för mig för att jag inte ska straffas för min synd. Därför vill jag leva för honom. Under trefaldighetstiden så kommer det många gånger lagens förmaningar. Men det kommer inte som krav på att vi ska uppfylla dem på egen hand, utan som en vägledning i ljuset av Jesu verksamhet och undervisning. Också under trefaldighetstiden visar sig det klara evangeliet också på det allra klaraste sätt, som den sjunde söndagen efter trefaldighet, Kristi förklaringsdag, då han visar sig i sin strålglans för några av sina lärjungar tillsammans med Mose och Elia. Men det var ett undantag. Sen på hösten för han oss närmare och närmare den tid när vi väntar på att han ska komma tillbaka. Då kyrkåret närmar sig sitt slut. Men nu till den andra delen av texten. Andens utgjutande är startskottet för förföljelserna. Det här är helt annorlunda budskapen än den första delen. Jesus talar allvarligt om kommande tider. Vi ska lyssna på det igen. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De kommer att utesluta er ur synagogorna. Och det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. Det kommer de att göra därför att de varken känner fadern eller mig. Men jag har sagt det till er för att ni när deras tid kommer ska minnas att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början, för då var jag hos er. I andra kapitlet i Apostlagärningarna berättas om evangeliets stora framgång. Och det kan tyckas vara som annorlunda än det här just som Jesus säger att ska ske. För där heter det så här. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skara med dem som blev frälsta. Ja, det var en härlig tid. Vi vet inte hur lång tid det här pågick. Det måste ha varit handla om minst några månader, kanske år. Eftersom det står på att på pingsten så blev 3000 människor döpta. Och sen i fjärde kapitlet står att antalet män var ungefär 5000. Så det hade skett en utveckling, men ändå inte väldigt mycket. Men det följande som skedde, och som Apostlagärningarna 4:3 berättar om, det är att Johannes och Petrus går till templet vid bönetimmen klockan 9 på morgonen. Då ser det en lam man som sitter där vid uppgången till tempelområdet. Och han tigger. Och de fäster sina blickar på honom och han tror att de ska ge honom någonting. Och Petrus säger, vi har inte silver och guld, men det jag har det ska jag ge dig. Och så botar han honom. Och han börjar hoppa och dansa och skutta. Han var i 40 års ålder. Och allt folket blev ju häpna till sig, för att han som alltid hade suttit där och var lam, bevisligen lam, han hoppade omkring och skuttade. Då börjar Petrus predika och förklara i vilket namn det här skedde. Det var Jesus som hade som predikade för dem. Han predikade om deras synd mot Jesus. Han predikade om hur Gud uppväckte honom som de hade förkastat. Livets furste. Nu dyker det första motståndet upp. För prästerna, tempelvaktens ledare och saddukeerna blev upprörda av det undervisade folket. Varför ska de hålla på att undervisa? Det är ju prästernas uppgift. Och de var bara olärda män från Galileen. Och saddukeerna såg uppståndelsetalet som ett rött skynke, för de trodde inte på någon uppståndelse. Det var den tidens liberalteologer. Och strafftalet drabbade ju överste prästerna, för det var de som var orsaken till att Jesus hade mördats. Nu använde de den makt de trodde de hade. De fängslade apostlarna och ställde dem inför stora rådet och förhörde dem. Men apostlarna var frimodiga och fortsatte att vittna om den uppståndne, honom som de hade dödat. Vad kunde anklagarna säga? De hade ingenting att komma med. Den där mannen var ju ett levande bevis på att det var sant, det som de predikade. Det enda de kunde göra var att förbjuda apostlarna att predika. Det gjorde de. Förbjöd dem strängt. Men Petrus och Johannes hade ett klart svar. Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har hört och sett. Vi kan inte hålla tyst. Nu står det att de måste låta dem gå, för de vågade inte straffa dem för folkets skull. Folket hade sett den här över 40-åriga mannen, hur han hoppade omkring där. De vågade ingenting annat än att hota och förbjuda. Men nu gick apostlarna till sina egna. Och så påminde de sig och läste, eller det var anden som påminde dem, om ett ord ifrån saltaren. Att hedna folken gaddar ihop sig mot Gud och hans folk. Och så sa man, ja precis så här är det. Nu gaddar sig fienderna ihop mot oss för att vi predikar om Jesus. Så samlades de till bön. Och i bönen så bad de om frimodighet att kunna predika. Och så bad de om att Gud också skulle stadfästa ordet med tecken och under. Så att folket skulle se att det här var verkligen sant. Den helige ande hade påmint dem om det som stod i skriften. Han påminner dem om Jesu ord som han själv hade sagt. Och istället för att nu sätta sig och jämra sig över att nu är alla emot dem. Vad ska de göra? En liten skara. De förmår ju ingenting. Så nu går de frimodigt ut och predikar. Och så ber de om kraft att kunna predika frimodigt. Anden gav dem också en stark gemenskap. Hela folket, lärjungaskaran, var ett hjärta och en själ. De hade allt gemensamt och apostlarna bar fram vittnesbördet med stor kraft, heter det. Men det röjde inte länge. Överste prästarna och stora rådet, saddukeerna, de hade ju sagt att de inte får predika. Vad ska de göra? Jo, de måste ju naturligtvis fängsla dem. De måste ju ta fast dem och se till att de är bakom lås och bom, för då kan de inte predika. Så då greps apostlarna och sattes i fängelse. Men Herrens ängel kom på natten och öppnade portarna till fängelset. Så de gick ut. Ängeln sa till dem när han förde dem ut. Nu ska ni gå till templet och predika. Och så gjorde de. På morgonen när stora rådet skulle samlas. Och tjänarna kom och sa det finns inga apostlar i fängelset. Det är borta. Så då blev de förvirrade. Så visste de inte vad de skulle göra. Och så kom det någon som hade varit nere i templet och sa, de står där och predikar. De som ni hade satt i fängelse och som var bakom lås och bom. Och som ni hade förbjudit att predika. Nu predikar de. Nu hämtade man dem åter en gång till domstolen. Och då fick de ett svar som har ekat i den kristna kyrkan. Och gett vägledning hur man ska bete sig när statsmakten kräver någonting mot Guds vilja. Man måste lyda Gud mer än människor. Det var svaret. Det ledde till en fullständig ilska. Tack vare en saklig man bland rådsherrarna, Gamaliel, så gick det ändå inte överstyr. För han sa, ni minns ju hur det har varit tidigare. Med sådana som har påstått sig vara messias, som har kommit och samlat stora skaror omkring sig. De har slagits ner. Nu ska ni tänka, det är likadant. Om Gud står bakom det här så kan det inte slås ner. Men om han inte gör det, då kommer det att rinna ut i sanden. Och så fick han övertala de arga överste prästerna och stora rådet, så att de lät dem gå. Men fortfarande sa de, ni har ett totalt förbud att predika. Kom ihåg det. Ingenting får ni säga om Jesus. Ändå var de frimodigare än någonsin. Det kunde ju inte sluta utan följder. Den första som råkade verkligt illa ut var Stefanus, en av diakonerna. Sen räckte det inte länge förrän den första av de 12, Jakob, Zebedeus son, blev halshuggen. Det var Herodes, kungen, som ville statuera exempel. Och efterhand blev förföljelsen allt hårdare. Men det här ledde bara till att kristendomen bredde ut sig. För tack vare förföljelserna så spreds evangeliet ut i Judén och Samarien. De predikade vart de än kom. De var tvungna att fly från Jerusalem. Och sen kom evangeliet ända till Rom. Och där kunde inte ens den grymme kejsar Nero slå ner kristendomen. Trots att han försökte med hårda förföljelser. Utan budskapet gick allt längre ut. Och gick därmed också fram till världens yttersta ändar, som vi nog också kan räkna vårt lilla Finland till. Vi ser samma sak i vår tid. Vi ser det i Nigeria, Sri Lanka, Pakistan. I kanske i en mera sofistikerad form i Kina. Och många kristendomsfientliga länder. Organisationen Open Doors berättar. Förra året mördades över 6000 kristna i Nigeria. Främst kvinnor och barn. De senaste årens våld mot kristna har lett till att över 13 000 kyrkor har förstörts eller övergivits. Sådana förföljelser pågår i vår värld idag. Det uppmärksammas inte i våra medier så mycket. Ibland så finns det en notis, men när man utför dåd mot muslimer på Nya Zeeland, då hörs det mycket mera. Det finns inte riktigt någon neutral rapportering i våra medier, tyvärr. Men det som gäller vår tid är också det som Jesus sa. Det kommer en tid när den som dödar er ska tro att han tjänar Gud. För så gör ju de extrema islamisterna. De menar ju att de tjänar Gud och de kommer att förtjäna salighet när de avrättar kristna och terrorbombar och också självmister livet i självmordsbombningen. Då räknar de att de får en alldeles särskild form av salighet. Det var som Jesus hade sagt: jag har inte kommit för att sändas fred utan svärd. Men ändå finns freden och friden där, fast på ett annat sätt. Mitt i förföljelserna hade de första kristna en väldig glädje. Kära vän, vi har del i samma glädje. Vi har samma ande, vi har samma uppståndne frälsare att förkunna. Och han är med oss alla dagar intill tidens slut. Och Jesus sa, också med adress till oss, också ni ska vittna. Låt oss ta hans ord på allvar, som våra bröder och systrar gjorde under den första pingstens tid. Och lite längre fram efter vår text säger Jesus: detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.